ourselves miniature universes. Subconsciously, we all expand.
Välkomna till Radio... Vi tar en gång till. Välkomna till Yoga Radio Sessions nummer 28. Vi har en gäst här idag, Anton Zachrisson. Men först lite reklam för våra Yoga DJ Sessions på Hotel Downtown Camper på Brunkebergstorg 9 på söndagar klockan 3. Välkommen dit. Innovativ yoga i barmiljö. Då håller vi till i spelrummet. Den här inspelningen som alla andra gör vi med hjälp av Urbanista hörlurar. Och när vi lyssnar på podden sen så använder vi Urbanista hörlurar. Välkommen hit Anton.
Tackar.
Vi befinner oss på ett gym som heter Fitness 24/7. Där är Anton och jag kollegor. Jag är yogalärare, Anton är PT, personlig tränare. Och jag upptäckte efter ett tag i min yogautövning att jag kunde ju inte allt. Konstigt nog. Så att jag började fråga Anton lite grann om kroppen och vad skulle jag rekommendera vissa elever som hade olika krämper och så. Så att, det blev en spännande, vi har påbörjat en spännande resa kan man säga. Så jag kanske rekommenderar yogaeleverna att börja med skivstång så småningom. Vem vet. Anton, varför valde du att bli personlig tränare?
Oj, det är jättesvårt att svara på bara sådär. Nej, men jag började faktiskt jobba med någonting som jag tyckte var fruktansvärt tråkigt till en början. Det här med träning. Intresserade mig inte alls. Det var helt främmande. Men sen hamnade jag i den situationen att jag fick... Jag drog på mig skador, precis som så många andra, i väldigt ung ålder. Och började då motvilligt att röra på mig.
Vad var det för skador?
Problem med både axlar och knän. Så det ledde ju till en försämrad livskvalitet.
Men hur hade du fått skadorna?
Dåliga vanor. Mycket framför datorn, förslitningsskador i knäna. Man tänker inte riktigt på hur man rör på sig. Spelar inte om man då sitter framför datorn till exempel. Man sitter där som en hösäck.
Kan man få ont i knäna då också?
Nej, då gjorde vi annat. Då var det springa, hoppa, skutta. Och där är samma sak. Alltså, man tänker inte riktigt på hur man rör sig. Speciellt inte i ung ålder när man kommer upp där. Man är inte speciellt fysiskt aktiv till att börja med. Och då har du ju en nedsatt funktion redan där. Och sen dåliga vanor på det kombinerat så blir det ju, det är ett recept för katastrof till slut. Och det var det som hände med mig. Och knäna, det höll i sig ganska länge utan att jag faktiskt tänkte på det. Jag drog helt enkelt ner, jag gillade att springa lite då och då, drog ner på det. Och satte mig ännu mer framför datorn.
Precis, just det där med datorn, vad var det som hände?
Axellederna och allting, axlarna sjönk fram. Vi fick den här typiska, vad brukar man kalla det nu, iPhone-nacken. Man sitter som en liten gam. Man sjunker ihop, man blir som en potatis. Där då, man brukar snacka om soffpotatis eller vad fan som helst. Det är det att man bara sjunker ner, man hamnar i en position som känns väldigt bekväm. Fast börjar man faktiskt tänka efter så den är ju inte så jäkla bekväm om vi ska vara helt ärliga.
Det är som när man ligger i soffan med sin laptop.
Ja, och sen när man ska ställa sig upp igen så är det inte så kul längre.
Exakt. Men du, vad var vändpunkten då? Vad var det som gjorde att... Och hur gammal var du då ungefär när du kände att nu får jag göra någonting åt det här?
Jag fick ju väldigt, väldigt ont när jag var 17. Det var då min axel i princip slutade fungera som den ska. Och då blev jag blev väldigt rörelserädd. Jag blev rädd för att röra på mig, för jag var rädd för att ha ont. Och sen eskalerade det då. Och det höll i sig väldigt länge tills jag var 21. Och det var då det var som värst. Och då bestämde jag för att nu ska jag ta tag i det här. Jag blev, skulle nog kunna säga, snudd på deprimerad.
Och nu är du hur gammal?
Nu är jag, det här är en svår fråga för jag glömmer alltid bort. Men jag fyller 27, så jag är 26 skulle jag säga. Jag känner mig som 16. Men...
Så det här är för 6 år sedan ungefär?
Ja, Ja, lite drygt som jag verkligen tog tag i det. Så nu har jag ju hållit på ett tag. Och redan där från början, oj, så jävla tråkigt att gå till gymmet. Usch, hemskt. Men sen så är det, jag tycker ju att träning, och det är det som har gjort att jag faktiskt började med det här då. Det är att det förbättrade min livskvalitet och mångfald drastiskt. Det var en enorm skillnad. Och därför blir det också roligt. Ser man skillnad, man mår bättre, man orkar mer. Man orkar jobba, man orkar plugga, man orkar röra på sig, umgås med vänner. Och då är det ju mycket, mycket roligare att göra det. Det är mycket lättare att ta till sig det. Om man faktiskt dels förstår varför man gör det. Och att man märker någonting.
Precis. Jag ska bara lägga till att vi sitter faktiskt i en yogasal. Och det är därför det ekar lite grann, nästan som en kyrka. Och vi hör lite musik i bakgrunden. Så att här har då jag min arbetsplats, kan man säga, yogasalen. Och utanför här går Anton omkring med sina elever. Du började då, vad var vägen? Du går ju nu en fysioterapiutbildning.
Mm.
Och jag vet att du redan nu har lite, det är intressant att hugga dig nu när du inte är klar med utbildningen, för du har redan nu en lite kritisk hållning.
Mm.
Berätta.
Ja, men jag tycker det att just fysioterapin, den känns väldigt enkelspårig på många sätt. Det är väldigt mycket fokus på just smärta. Och smärthantering. Vilket absolut med all rätt. Det är ju vettigt. För många har ont. Och många har problem. Men jag tycker också att man kanske ska ta itu med det som kanske inte hunnit manifestera sig själv som smärta än. Att man kanske då börjar röra sig mot att dels absolut laga det som är trasigt. Men även då se till att det inte går sönder till att börja med. Eller går sönder igen. Och där tycker jag att det är det som är viktigt. Och det är ju nog framtiden för fysioterapi också. Jag tror att väldigt, väldigt många håller med mig.
Men så det är förebyggande?
Ja. Och vi har ju flera som naprapater, kiropraktorer och annat. De kör ju det. Och det börjar ju gå ihop mer och mer. Och till en början var det ju i princip samma. Sen har de gått isär. Och nu går de ihop igen. Så det är ju som alla yrken, ett yrke under, eller en profession som är under utveckling. Och går framåt. Men det är så jag känner. För just det där att smärthantering är superviktigt. Men det är så mycket mer. Vi vill gärna förhindra det. Det är inget roligt att gå sönder. Då kommer det också den där rörelserädslan. Och då är det också svårare att ta sig tillbaks. Det är mycket roligare om man slipper få ont. Slipper vara rädd för att använda sin kropp. Som den faktiskt är gjord för att göra. Man ska ju kunna använda den. Det finns en anledning till att vi ser ut som vi gör. Att vi har de funktionerna som vi har.
Nu ska vi se, jag ska bara göra lite avbrott. Om du kan flytta stolen lite närmare bordet. Så att du kommer, utan att du liksom håller, det är bara att du ska komma lite närmare micken.
Yeah.
Så där, ja. Då det funkar bara utan att det går. Så där. Jag tyckte det var intressant när du berättade en dag. Så, ja, nu har vi varit inne på obduktion. Vad var det ni gjorde då för någonting? Ni var inne och kollade på muskler i döda människor.
Precis. Man brukar alltid kalla det mänskliga preparat. Och det är så att det är ju människor som har frivilligt och skänkt sin kropp till forskning. Och det är ju äldre människor som har gått bort i naturliga orsaker. Och då är ju de som framförallt läkarstudenterna då obducerar och använder i sin utbildning. Och då får även vi fysioterapeuter då hoppa in och se och känna på det vi kommer jobba med. Muskler, ligament, senor, benstrukturer. Nu kommer ju inte vi skära i någon, förhoppningsvis. Då är det ju knasiga saker som händer.
Men ni tittade på en 80-årig man. Det var något som förvånade dig där.
Ja, men det ser ju verkligen inte ut som man tror det ska göra. Fast ändå så gör det. Man tänker ju, när man kollar i anatomiatlasen så är det ju illröda färger. Och det är väldigt, väldigt tydligt. Och sen har du det framför dig, du har det där preparatet, den där människan framför dig. Och det ser ju ut precis som i den där atlasen. Men det är ju självklart försvunnit grejer. Blodet, hemoglobinen, det försvinner. Det försvinner vätska, så det får ju andra färger. det luktar lite speciellt. Så det blir ju en chock och faktiskt inse att men det ser ut så här. De har i princip ritat av det, nästan till fotat av det. Men ändå inte. Men det är svårt att förbereda sig för faktum är att även om det är utbildningssyfte så är det ju i slutändan en människa som har levt ett fullt liv framför en. Och det måste man ha respekt för. Men å andra sidan så tycker jag personligen att det är väldigt fascinerande att få den möjligheten att som sagt ta på det som vi faktiskt ska hålla på med. Även om det är invärtes.
Det är fantastiskt.
Och känna hur starka de här banden är. Musklerna, benstrukturerna, hur det ser ut.
Så du kunde i princip sätta ner handen här? Och
känna på framsida lår, till exempel.
Wow.
Skithäftigt. Men det är respektingivande också.
För att?
Men just för att det, man inser vilken jäkla maskin människokroppen är. Den är genialisk på så många sätt. Det känns som att det hamnar i skymundan nu för tiden. Det är ju verkligen en tid när teknologi är så högt prissatt. Och anseendet där är så jäkla högt. Men människokroppen är ju som en enda stor maskin som är nästintill perfekt.
Men alla håller ju på att träna och säga att människokroppen är i bakgrunden. Men om man tittar ut här, det är massor med människor som tränar och de verkar ändå komma rätt nära sin kropp. Men menar du ändå att det är någon sorts alienation mellan kroppen och
det behöver inte, man, absolut, det är också. Alltså det är en sammankoppling. Hjärnan är ju, det är väl det mest fascinerande, för det är där det utgår ifrån. Men inte bara det, utan att om vi bortser från sinnet och vårt medvetande, så är bara själva kroppens funktioner är fascinerande. Att det ens funkar. Det finns inget, jag tycker inte det finns någon rim och reson bakom det.
Det här att vi pratar och formar ord.
Ja. Dels det, rör på oss, kroppens möjlighet till att kompensera, speciellt om ena hjärnhalvan kanske slutar fungera, kan den andra hjärnhalvan ta sig an många av den andra delens uppgifter. Liksom.
Eller dans, jag var ute och dansade igår och just att även om du har lite ont i ryggen så går det,
och röra på
så mår man bättre av det. Det är någon sorts urgammal rit och djungeltrumman slår år efter år. Men du, från början så var du inriktad på att bli journalist.
Mm. Det är ju många år sedan nu. Oj, det känns som evigheter sedan.
Men du gillade inte det riktigt, eller vad hände?
Jag vet inte. Jag tycker det är kul att skriva. Jag tycker det är kul att läsa. Absolut. Och då tänkte jag, men om vi hårdrar det. Journalist får skriva. Får göra sina efterforskningar. Men när jag gick där en termin så kände jag att det är inte min grej. Det är så hårt strukturerat. Jag hade hoppats på lite mer fria tyglar. Och det var så jag kände då.
Härligt. Eller vi är glada att du valde den här banan, helt enkelt. Vad tror du att vi inom yogan kan lära av traditionell styrketräning? Jag gick ju till dig och hade besvär i ländryggen och sen så går vi ut här på gymmet och så går du rakt fram till skivstången och säger, här har du tre övningar.
Mm. Vi utgår ju från exakt samma punkt. Människans rörelseapparat. Så rörelseapparaten är ju centrum. Så är det egentligen med all träning. Men det är ju också så att vi utgår ju från den funktion som kroppen har också. Vilka rörelser. Och styrketräning, många är väldigt rädda för det. Det finns en viss stigma bakom, precis som det finns en viss stigma bakom yoga eller fotboll, allt, så är det alltid. Men styrketräning är så mycket mer än att göra en bicepscurl eller stå i ett för tajt linne och stå och frusta på gymmet framför spegeln. Styrketräning handlar ju om att stärka kroppen och göra den bättre, mer hållbar, öka livskvaliteten utanför gymmet. Det är ju det som är målet, precis som i yogan. Man skapar en helhet. Man vill må bättre. Man utsätter kroppen för stretching, stärkande positioner och sådana, bara för att man ska må bättre och kunna klara av vardagen och allting mycket, mycket lättare och mycket, mycket bättre.
Det var intressant, för att jag var hos min kiropraktor och han sa det att du ska maxa. Du ska gå till gymmet och maxa lite. Ja, men jag håller ju på med yoga och hela tiden. Nej, du ska gå maxa. Sa han själv att han hade ett knä som inte funkar. Rören inte på sig så pajar ihop på 2 dagar. Va? Så att, men jag tycker det är lite pinsamt att stå här ute och ha 3 kilo på
stången.
På stången, så att jag har köpt den hem. Mm.
Det är ju fantastiskt det. Ja. Mm. Men där är också en, många är ju rädda just för framförallt fria vikterna. För där står det många, många andra människor. Det ser ut så att de har stenkoll på vad man gör. Men det spelar ingen roll. De är för upptagna med att titta på sig själva. Se till att de gör rätt. Och sen tycker jag det är viktigt att också förstå att gymmet är ju en plats för alla. Oavsett om du är amatör eller om du är sysslar på elitnivå.
Men vad jätteintressant det du sa om att det finns stigma inför yoga och inför styrketräning. För det är ju precis så att vår uppgift är ju, du på ditt håll och jag på mitt håll, är att få folk just att känna sig välkomna. Oavsett kroppskonstitution och
ja, ålder och sånt där.
Men om man tittar på styrketräning kontra andra former av rörelse. Det är ju en av våra punkter här idag. Vill du säga något där?
Alltså jag tycker ju att styrketräning, nu är jag en enorm förespråkare för styrketräning, så är vi lite partisk kan man säga.
Dessutom har du vuxit de senaste åren.
Ja, precis.
Musklerna har växt.
Det är ju kul det i alla fall. Det är ju också en positiv grej. Men det är ju en plussak bara. Det är ju inte det som är huvudsaken. Nej, men just det här med styrketräningen är ju ett sätt att vara... Vi kan kalla det sportspecifik. Även fast man egentligen inte är sportspecifik. För man jobbar väldigt generellt. Du stärker ju kroppen. Om vi tar en knäböj, en riktig klassiker. Knäböj, det är en grundrörelse för en människa att kunna göra.
Det är alltså när man har, har stången på axlarna.
Ja, om vi sätter i styrketräningstermer. Men om vi bara ser till själva rörelsen så är det ju kunna gå ner på huk. Och det är en grundläggande rörelse för oss människor. I många delar av världen så är det ett sätt att vila. Viloposition.
Exakt.
Man sitter och jobbar.
Eller går på magen.
Ja, tömmat armen eller vad som helst. Mm. Och där är också det att det kräver ju en viss rörlighet. Många gör det på gymmet här nu. Kommer inte många klara av att sitta där nere utan att vara fruktansvärt ansträngda. Om de ens kan komma ner dit.
Exakt, det ser jag också på mina klasser. Ofta är det ju på tårna, men efter 4-5 gånger.
Så brukar det gå. Och då har vi rörlighetsaspekten i det hela. Då kommer man ner, då är man rörlig. Men leder och sådär, även om de är rörliga, de kräver ju stabilitet också. Så därför styrketräningen på så sätt är ju där kan vi skapa stabilitet. Vi skapar stabilitet i senor och i muskler. Som håller allting på plats.
Balans?
Ja. Det är ju väldigt universellt sätt att ta sig an. All typ av träning, rörelse, sport. All typ av rörelse. Styrketräning är ju fruktansvärt bra på så sätt. Och sen kan du ju lägga upp det hur du vill. Du kan stå och göra dina biceps curls. Men då tycker jag, ska du göra dem så ska du ha klart för dig. Varför gör du dina biceps curls? Det är fine om du vill ha stora armar. Absolut. Men det kan ju också vara bra att tänka steget längre. Tycker jag personligen.
Precis, och sen ser det ju som det var en elev till mig som sa att han tränade styrketräning. Han sa att jag fick ju en snygg kropp, men jag kunde inte hjälpa kompisen att flytta utan att få ryggskott. Mm. Jag tyckte det var en rätt bra bild. Prestationsoptimering har vi vi rör oss lite grann med sådana här fackbegrepp som, vad var du kallade obduktionen? Prospekt?
Preparat
var det, just det. Prestationsoptimering då, som motionär och idrottare, det är en av de punkterna du har velat ta upp.
Mm. Nej, men det är just det här med att man använder flera olika typer av rörelser för att kunna bli, som en gammal lärare mig sa, skottsäker. Så att man klarar av att göra alla typer av olika rörelser.
Det är ju utan skottsäker väst?
Ja, precis. Så man slipper ha den väger ju en del liksom. Nej, men det är ju, om vi tar korsbandsskador, det är oftast vridmoment, vridvåld som orsakar det.
För oss som är anatomiskt helt okunniga, korsband?
Det sitter i knät. En av de stödjande strukturerna där då. Och då kan vi tänka, har man starka muskler, senor och ligament då, så är det ju lättare att dels ta sig tillbaka från det, sen är det ju också lättare att förhindra det. Och just korsbandsskador är väldigt, väldigt vanligt, speciellt bland fotbollsspelare till exempel. Det här är, det handlar om att stärka upp i olika rörelseplan. Framåt, bakåt, uppåt, neråt, åt sidorna. Så att man inte bara är stark rakt upp och rakt ner, eller fram och bak. Och det är det jag skulle säga prestationsoptimering. Och prestationsoptimering behöver inte betyda att man ska bli bäst inom någonting.
Det är en allsidighet.
Ja, det handlar om att kunna optimera sig själv. Att kunna faktiskt klara av vardagen. Kunna hjälpa kompisen flytta. Utan att göra sig illa.
Om vi går tillbaka lite grann till det där med att maxa. Det är ju också lite åldersrelaterat. Jag är ju 61 och tydligen är det så att just i min ålder då ska man maxa på lite.
Mm.
Varför det?
Du stimulerar ju nervsystemet. Du stimulerar muskler, ligament, senor, hela köret. Och sen är det ju så att skillnaden mellan att göra jättemånga repetitioner och några få lite tyngre, det är ju att det är en annan typ av påfrestning för kroppen. När du tränar så sliter du i princip sönder musklerna. Det blir ju som små mikrofrakturer i dina muskler. Och om du gör 5 stycken som kanske är väldigt tunna, eller tunga, så åstadkommer du en viss skada på muskeln. Men om du istället kör lite lättare med 50 repetitioner så är det ju en längre tidsintervall, alltså blir det en större slitskada. Och det betyder...
Så varje gång jag lyfter någonting så får jag en...
Ja, men det är ju, kroppen har ju förhoppningsvis kapaciteten att återhämta det. Det är därför man känner träningsvärk till exempel ibland. Det är ju som en inflammation. Det är att kroppen då läker muskulaturen helt enkelt. Så den läker muskulaturen efter de här små, små slitningarna i musklerna helt enkelt. Och sen är det här, just det här med att maxa och jobba tungt. Det behöver inte att nu betyda att du ska gå ut och köra 100 kilo, utan det är ju allt efter ens egen förmåga. Precis som du sa, 3 kilo på stången. Det är ingenting att skämmas.
Kanske 5 nu.
Ja, men precis. Precis. Det går, först och främst så är det är väldigt kul att göra det. För då brukar man ofta se resultat väldigt snabbt. Speciellt om man är ganska grön i gymmet. Om man är nybörjare. Då brukar det gå väldigt för snabbt. Men det är just det. Kroppen i slutändan så är det ju inte dina muskler som styr allting. I slutändan så är det ju faktiskt hjärnan. Där är det allting hon. Allting utgår ju därifrån. Hjärnan kopplar allting. På så sätt, när du gör någonting, oavsett om det är tungt eller lätt för den delen heller, så är det ju hjärnan och kroppen anpassar sig och effektiviserar på så sätt rörelser.
När du har elever här ute som personlig tränare, vad är den vanligaste missuppfattningen om kroppen? Du nämnde förut att vi har en dålig kunskap i det teknologiska samhället. Vad är det man får om bakfoten?
Någonting som är väldigt, väldigt vanligt är att alla tror att man ser ut som Arnold Schwarzenegger när man lyfter upp en hantel. Det är nog det vanligaste. Och det är det de flesta är rädda för också. Det är en riktig... När jag tar in någon på en konsultation så brukar jag oftast bara slänga fram en kort liten plan på. Vad har de för behov? Hur ska vi nå fram till det? Hur ska vi kunna tillfredsställa det här behovet? Och jag brukar ju självklart föreslå styrketräning. Och många säger att de är väldigt tveksamma just för att jag vill inte se ut som en bodybuilder. Det är det vanligaste. Jag vill inte se ut som en bodybuilder. Och det är en väldigt, väldigt skev uppfattning. Det är som att säga att jag vill inte röra en bok för jag vill inte bli läkare. Det krävs ju fruktansvärt mycket. Man behöver ju inte heller bara tänka på det utseendemässiga. Jag kan med 100% säkerhet säga att de flesta kommer inte bli bodybuilders. Det krävs alldeles för mycket psyke och tid. De flesta har inte tid med det. Det är ju en livsstil.
Men du också tycker att, det var intressant, du sa lite tvärtom. Du är ju lite motvallskärring. Du säger ju tvärtom, det är det som är så roligt. Du sa till exempel att för en motionär så passar skivstången bra. För en bodybuilder eller en som så att säga citat seriös slutcitat i sin träning, så det är de som ska använda maskinerna.
Mm.
Så att det är för oss vanliga som skivstång. Varför det?
Ja, men det är för att, alltså, om vi tänker en nu bodybuilder är en väldigt specifik grupp då, men vi kan tänka folk som jobbar på väldigt mycket med just styrka. till exempel. Det behöver inte nödvändigtvis bara vara maskiner de behöver använda, men det kan också vara kroppsvikt eller yoga till exempel. Någonting där man använder kroppen på ett annorlunda sätt än bara lyfter rakt upp och rakt ner. Däremot så, som hobbymotionär, man kan ju också tänka då, hur naturligt är det att komma in på gymmet och sätta sig i en maskin med läderbeklädd sits och dra någonting fram och tillbaks. Det är ju inte jättenaturligt för en människa. Det är ganska nytt påfund.
Men är skivstången...
Skivstången, den simulerar ju, nu är den också speciellt designad, men den simulerar ju någonting fritt. Någonting där för att använda hela vår kropp. Alla stabiliserande muskler. Använda nervsystemet på ett helt annat sätt. Hjärnan och... man får ju tänka efter lite. Ska man bara lyfta den rakt upp och rakt ner? Man kanske behöver fundera, hur ska jag göra det på det mest effektiva sättet? Sätter man vid en maskin, då vet jag att det här går på en stel led. Det är förbestämt.
Just det, med skivstången så är det mycket mer krav på balans.
Det krävs mycket, mycket mer. Och det är ju på så sätt mer naturligt. Du kan gå ut och lyfta en sten, det måste inte vara en skivstång. Skivstången är däremot lite lättare att kontrollera. Och det är lättare att öka belastning. Och den är lite lättare att springa runt med, så att säga.
Och sen är det väl det är en mänsklig rörelse. Man lyfter någonting som är tungt och så ska man lyfta upp det.
Ja, vi tänker...
Om man lyfter något tungt som man ska sätta ner på golvet.
Vi kan ju tänka som människa ska man ju kunna pressa, man ska kunna dra, man ska kunna knäböja, fälla sin höft, hoppa, kasta, fånga. Det kan du göra med en skivstång. Man måste ju som sagt inte göra det. Du kan göra det med en kettlebell, du kan göra det med en sten, du kan göra det med en pinne.
Ja, just det, som de gjorde i Småland way back när de gjorde stengärdsgårdar.
Det finns jättemycket. Det är fantasin sätter ju stopp egentligen.
Men vad är din favorit om du går ut i naturen? Lyfter du sten eller vad gör du?
Nej, alltså jag håller mig inne på gymmet tyvärr. Jag kan inte säga att jag är någon naturmänniska, tyvärr. Jag gillar ju gymmet. Jag är ju sån.
Du är stockholmare?
Ja, verkligen. Jag vuxer upp här liksom. Nej, men jag tycker att all typ av rörelse är ju roligt. Däremot så tycker jag att det är svårt att hitta tid för att prioritera någon annan typ av träning än den som jag älskar.
Du är också influerad av Ido Portal som är en sån här movement-guru. Han pratar ju mycket om sån här vardagsrörelse. Brukar du tänka på det?
Ja, jag brukar prata väldigt mycket om hållning och hur man placerar sina fötter och tänka på var har man sina lemmar. Och det är ju inte så att Ido Portal har gjort någonting nyskapande, utan det är ju snarare så att han sätter ord på någonting som man kanske borde ha satt ord på lite tidigare. Just att tänka på var man har sin kropp. Och det är någonting som lätt kan hända att man tappar bort. Sitter man ner mycket, man använder det inte på samma sätt.
Precis, när det var intressant att vi förra veckan temat, det var lite grann kroppsmedvetenhet, så att mina elever fick börja med att gå runt salen och tänka på hur de satte ner fötterna, att gå från den här vinter ihopkurade till att öppna upp med handflatorna fram, och det blir lite Robocop i början, men det är intressant, för då börjar du känna skulderbladen och bröstkorgen och kanske få med höften lite grann.
Det blir ju ganska skönt till slut.
Det blir det, man äger lite.
Absolut, det blir ju en maktposition nästan till. Jag tycker inte att det är en maktposition, för jag tycker det är där vi alla ska vara. Därför känner vi alla att vara. Liksom. Upp med bröstet, bak med axlarna. Stolta, det ska vi ju vara.
Som precis, människa. Stolthet, respekt, integritet.
Ja.
En annan punkt här, rörelseomfång. Mm. Det kan man ju också, du på något sätt har ju sett ju nya ord på sånt som vi också lär ut inom yogan.
Ja, men jag tänker på det där att man ska försöka ta ut sina rörelser. Och bara för, dels om vi tänker rent tränings, verkligen bara sätter det i träningstermer, så är det ju större rörelse, mer muskler, mer aktivitet, desto bättre. Men det är ju också så att det är lättare, det är ett bättre alternativ att kunna faktiskt ta ett stort steg åt sidan eller ett högt kliv upp för en trappa än att bara kunna lyfta foten 5 centimeter. Eller bara vara stark i det läget också.
Precis, och det är lite grann, i yogan jobbar vi inte med några, vi har ju inga vikter alls. Golvet är vår skivstång, men just där är det ju, vi simulerar ju ett motstånd. Så jag brukar säga att det är som att vi rör oss i vatten med vattnets motstånd och vattnets mjukhet. Men där krävs det verkligen att vi tar ut rörelsen. Att vi lär oss att aktivera muskulaturen hela vägen. Och det är fascinerande att se.
Det skapar ju stabilitet på ett annat sätt också. Det är ju så att när du väl, det återkommer till när fortsätter kalla det skottsäkert då, det är att är man stark i ett läge och när man väl kommer ut till ett annat, då är du återigen svag. Då är det väl bättre att helgardera sig. Så att du kanske är superstark när du kommer ut med handen 10 cm från kroppen, men när du är 20 cm då är du jättesvag igen. Då är det bättre att kunna sträcka ut hela armen hela vägen. Och fortfarande vara fullt medveten om vart du har den, kunna använda den och slippa just den här skaderisken.
Precis, och sen så när det gäller det här med att balans är så svårt och att lära eleverna att rekrytera styrka. Bara att flexa foten. Alltså om de lutar sig fram i någon flygplansposition och står på ett ben, att pressa tillbaks hälen, att de känner säte, lår, knä, vad. Det är intressant, ser vi hur stabiliteten kan bli mycket bättre.
Mm. Ja, där är det också mycket att tänka på. Så det där har vi också, kopplingen mellan det fysiska och det mentala. Det blir väldigt, väldigt tydligt, speciellt om man sätter ord på det.
Precis, men när du pratar om kopplingen mellan det fysiska och mentala, då tänker jag på, ja men nu ska jag bestämma mig för att göra någonting. Är det det du pratar om eller är det någonting annat?
Både och.
Vad är det andra?
Alltså till att börja med så är det ju kanske att nu bestämmer jag mig för att spärra ut mina tår eller lyfta den här ovanför huvudet. Men till slut så kommer det bara ske per automatik, förhoppningsvis på det mest effektiva och säkra sättet också. Det som är naturligt. Det är det som är tanken, tycker jag. Och därför är det viktigt att jobba med, inte bara en skivstång, utan jobba med kroppen just för att lära den, eller för att uppleva sin egen kapacitet som människa. Det, för mig är det ju hälsa, att ha hälsa. Nu, för många, jag tror att alla definierar hälsa olika, men för mig så, jag brukar alltid tänka på hälsa ur ett rörelseperspektiv. För mig är det, jag tycker att det är väldigt kul att kunna röra på mig. Och där är också att lär jag mig att röra på mig så kommer det också bara kunna ske per automatik. Jag behöver inte gå och tänka hela tiden på vart sätter jag min fot, vart riktar jag mitt knä. Vad gör jag med min stortå? Det kanske är så i början. Eller med hållning. Det är ju jättevanligt. Att man ser åt folk att sträcka på sig. Så går det 30 sekunder. Sen ser man ut som en softpotatis igen. Och så får man ont i ryggen. Man får ont i svanken. Men fortsätter man tänka på det. Stärker man upp allting runt omkring. Då kommer det ske per automatik. Kroppen hittar ett läge som egentligen är bekvämt. Det känns inte så jävla bekvämt. Och upp med bröstet och bak med axlarna. Till att börja med. För det är ju muskulärt svinjobbigt. Och det är ju skitjobbigt att behöva tänka på det. Man har så jäkla mycket annat att tänka på det. Men där är få kroppen att jobba tillsammans med den mentala delen, med hjärnan. Får du bli ett.
Jag ska bara snabbt kolla. Allting rullade i min stora noja. Det är liksom att du vet, det har ju hänt genom åren.
Det kan jag tänka mig.
Nu ska jag se, jag ska bara hitta tillbaka där. Ja, vad det handlar om egentligen det här samtalet, det är ju att se om styrketräningen kan komplettera yogan och tvärtom. Och jag gick ju till dig med min ländrygg och fick olika övningar som du lärde mig. Och vi kommer i några videoklipp här, några små filmer, så kommer Anton och jag att visa upp lite olika grejer för er här under i framtiden helt enkelt. Stöd och kontaktpunkter står det här.
Mm.
Det låter nästan som att det är någon sån här familjeterapi.
Ja, något precis. Sånt där. Nej, men har ju lite att göra med. Första gången du kom till mig var ju väldigt mycket prat om just handleder. Till exempel.
Precis, för att det är ju det som elever... Jag tittar ut över en sal och det är 3-4 alltid som tar sig runt handlederna.
Ja. Och det är inte så konstigt, för först och främst så... Man kanske inte är jättebekväm med att jobba med raka armar. Jobba ner på golvet, på händerna. Och där har jag handlat lite om att kanske förstå vart man ska placera sina händer. för att avlasta axlar, handleder. Och sen även då förstå vikten av att stärka upp de här då stödpunkterna. Både händer och såväl som fötter. Det är ju väldigt viktigt att ge dem kärlek.
Exakt.
Det är ju fyra delar som vi har direkt kontakt med omvärlden.
Som vi använder hela tiden.
Ja, och speciellt händerna är ju fruktansvärt bra verktyg för att dels känna men också för att göra. Och det är ju jättemånga som inte klarar av att göra en armhävning eller bara
eller stå
på alla fyra. Ja, för att
jag ägnar ju så otroligt mycket energi åt att lära ut teknik när det gäller planka och nedåtgående hund. Så det ska bli jättespännande att få denna utökade kunskap från dig.
Jag tycker bara att tänka, fan, handleder behöver också sin träning. De behöver också tränas. Precis som framsida lår eller mage.
De behöver också kärlek.
Ja, precis.
Ja, är det någonting mer du skulle vilja säga här? Vad skulle vara ditt råd till någon som kommer hit till gymmet och känner att jag vet inte vad jag ska ta itu med? Vad gör man?
Jag tycker att man ska inte vara rädd för att pröva nya saker. Man ska inte vara rädd för att fråga andra människor. Och gör det som är kul. Oavsett om det är styrketräning, yoga, dans. Jag tror ju faktiskt att alla gillar träning, kanske ett dåligt ord, men rörelse. Men man måste hitta sin egen nisch. Så här är det. Man måste kunna, jag tror att alla uppskattar förmågan till rörelse. Men alla kanske inte gillar att lyfta skrot och sätta tillbaka på exakt samma ställe. Det är inget konstigt. Det gör ingenting att jag kanske älskar men ingen annan. Det spelar ingen roll. Men bara det, jag tycker att man ska försöka att ta vara på den möjlighet man har som människa att kunna använda sin kropp. Det är en fantastisk känsla att slippa ont och kunna göra saker. Speciellt om man då har haft ont och slipper det. Jag har ju lite fusk som har gått från väldigt trasig till avsevärt mycket bättre. Det är jävligt tråkigt att gå tvärtom.
Men det finns ju också dels den fysiska delen, men vi har ju i den här podden så har vi haft många människor som vi har samtalat med som har haft utbrändhetsproblem, och det är väl så, jag tror att det är i stort sett vetenskapligt klarlagt att för åtminstone hälften av de människor som tar psykofarmaka så skulle motion eller helt enkelt en så basal grej som promenader vara lika effektiv mot deras depression?
Ja, det är, för mig är det väldigt konstigt att folk så jävla lätt kan poppa piller när man istället kan då röra på sig. Om man bara tänker på rörelse och träning är ju sedan många, många år sedan klassat som medicin. Så slippa de där pillerna som kostar en jävla massa pengar och har en jävla massa biverkningar. Varför kan man inte då välja att röra på sig? Eller i alla fall pröva och se vad som händer. Det kanske inte funkar för alla, men jag tror att det funkar för alla. Men det gäller också att komma ifrån den där måstena och ha en ångestladdad relation till träning. Och det är därför jag tycker att det är viktigt att pröva mycket. Hitta det som är kul. För då är det inte ångestladdat. Då är det mycket, mycket lättare att ta sig till gymmet.
Precis,
och eller den form av träning man nu gör, dansstudion eller ut på löparspåret.
Och som Salvador Dalí sa, han sa det att I don't do drugs, I am drugs. Mm. Det vill säga han pratade om att han blev hög på det han höll på med. Och du har väl också upplevt, antar jag, både hos dig själv och hos dina elever att man får en väldig hormonutsöndring.
Ja, det är verkligen en uppåt. Man går ju verkligen uppåt. Alla kanske inte uppskattar varenda pass de kör med mig mitt under när det är som värst svettigt och det bränner och det är för jävligt. Men däremot efteråt, då brukar man gå ifrån med ett stort leende.
Precis som med yogan.
Precis.
Faktiskt, att man blir...
Vi stimulerar ju samma sak. Vi kanske har två olika tillvägagångssätt. I alla fall utifrån sätt.
Men vi ger människorna verktyg för deras egen berusning.
Faktiskt, jag håller med.
Vad lär ni er där? Jag tycker det är intressant det här med att yogan kan, det blir en sorts massage av den egna kroppen. Oxytocin utsöndras med det här må-bra-hormonet som utsöndras vid massage, dopamin. Vad lär ni er där och vad har du sett?
Ja, nu kör inte jag jättemycket massage och sånt där. Men,
nej, men jag tycker, andra hormoner.
Ja, ja, men det är det mesta stim. Du brukar ju få belöningssystemen. De svarar ju väldigt bra på motion, så är det ju. Det är ju sedan länge bevisat. Och varför ska man då välja återigen piller? För att kunna stimulera det och ha de där biverkningarna. När man istället kan välja att röra på sig.
Är det vanligt med här är det ju inte, här är ju totalförbud, men är det vanligt att ungdomar idag tar, eller personer som styrkelyfter, att de tar anabola?
Jag tror nog att det är vanligare att hobbymotionären gör det än någon som faktiskt sysslar med sport. Just för att det är ju en, på många sätt en genväg. Och sen tror jag att det handlar väl mycket om okunskap också. Och det är väl jättekul att kunna ta en spruta och se hur fettet rinner iväg. Men till vilket pris då? Jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt i vissa kretsar. Och jag tror som sagt att det är betydligt mer vanligt hos hobbymotionären än vad det är hos atleten.
Eller maffiamotionären.
Ja, men de tar det nog inte för tränings... I träningssyfte, de tar det nog för annat. Det finns ju svaga kopplingar till att man får en avsaknad av empati. Nu ska man inte ta det ordagrant, för det är bara spekulationer. Men man spekulerar kring att anabola steroider bidrar till en minskad förmåga till empati, till exempel. Men det är som sagt bara spekulationer, så man kan inte ta med ordagrant där.
Du, kosten är intressant. Du, vad ska jag tänka på? Det är ju så otroligt vanligt med veganism och veganer nu. Men vad ska jag tänka på för att få i mig proteiner? För att det, när jag börjar träna så behöver jag mer näring.
Oj, det där är ett hett område på många sätt. Och jag tycker ju att det är inget fel med att vara vegan eller vegetarian eller äta kött. Jag själv äter allt. Tycker det är jättegott mat, det är en av livets stora njutningar. Och där får man göra en avvägning själv. Man måste kunna njuta lite, vi har ju bara ett liv. Man måste kunna njuta lite. Kan utgå ifrån det. Men när det gäller just näring och kost så kommer ju alltid nya studier som motsäger varandra. Vissa backar upp varandra och så vidare. Men när det gäller till exempel proteiner då, som är väldigt hett att prata om i träningsvärlden, så kan man absolut få i sig det om man är till exempel vegetarian. Det är fortfarande fullvärdiga proteiner. Även om man käkar bönor och liknande också. Det är inte så att proteinet i kött är så mycket bättre än vad det är i bönor till exempel. Utan det är fortfarande likvärdigt. Däremot kanske proteinhalten är något högre i kött. Men där får man också, man hittar sina vägar. Jag tycker det är bättre, alla svarar inte på samma typ av kost heller. Utan det är väl bättre att pröva. Det är mycket trial and error. Och det, så är det med det mesta i livet.
Precis, det är det. Jag tänkte bara som avslutning, det är intressant att när vi pratar om motivationen och träna. Då tror jag att du pratar om det här med att man ska ta vara på livets njutningsämnen. Och det är ju också en grej som för en del så kan yogan se ut som en sorts puritansk, asketisk grej. Att man ska vara på ett visst sätt. Men jag brukar säga att med yogan, gör du yoga då kan du unna dig vad som helst. För att du håller dig så pass i trim som Estelle Nordenfalk som jag intervjuade eller pratade med i podden för ett tag sedan. Hon sa det att har man rutiner med träning så kan man också vara rätt så wild and crazy ibland. För att återhämtningsperioden, om du har varit ute och nattsuddat eller varit ute och dansat, blir mycket kortare.
Ja, dels det. Absolut. Men man måste ju kunna må bättre. Så återigen det här med ångestladdat. Det är ju skittråkigt att veta att okej, jag vill se bra ut. Jag vill må bra. Då kan jag inte dricka alkohol. Jag kan inte äta det. Jag kan inte äta det. Varför inte bara då? Jag kan röra på mig. Vi kan ju dra det, vi kan hårdra det. Vi kan säga, det vanligaste är ju att många vill gå ner i vikt. Energi in, energi ut. Nu är det jävligt hårdraget. Men någonstans där är det ju. Och sen kanske det är bättre att få energi från maten än pulver eller liknande. Men det är fortfarande energi ut.
Så man kan säga att om man ska få en bild av det, så de eleverna som både till mig och till dig säger att de både hatar och älskar träningen eller yogan, så kan man säga att de ändå med ett leende på läpparna sen kan njuta av någonting som de kanske annars inte kan njuta av, en stor gräddbakelse.
Det skulle jag säga, absolut. Nu är inte alla så, så är det ju. Men jag tror att i större utsträckning så ja. Jag tror att det är lättare för många att faktiskt smälla i sig den där gräddbakelsen när man vet att okay, jag har fan gjort någonting bra nu. Man måste kunna, som sagt, man måste få njuta. Så är det. Det är inget fel att käka en gräddbakelse ibland.
Jag tycker det är häftigt när man går i fjällen till exempel, för då känner man ju det här med energi in och in och ut. Om man går 2 mil en dag och så käkar du en chokladkaka, du känner formligen hur kroppen liksom bara tar in det.
Och sen försvinner det snabbt som fan.
Är det något annat tips du vill dela med dig av? Vi kommer säkert att träffas igen. Vi kommer ju hålla på med de här filmerna. Är det någon grej som du tycker, nu har du chansen här?
Jag tycker att, som jag sa tidigare, ha kul. Pröva så mycket som möjligt. Var inte rädd för att gå till gymmet. Alla har sin plats i gymmet. Det är inte någon som är prioriterad över någon annan. Eller, om man känner det, skit i gymmet, gå ut. Kör yoga, dansa, hoppa, spring. Lev livet.
Det tycker jag låter som en väldigt bra avslutning, lev livet. Och jag måste återigen betona att för mig som yogalärare har det varit väldigt instruktivt och konstruktivt att få ta råd av Anton när det gäller sånt som inte jag känner till. Så att jag är jätteglad över det och jag hoppas att ni kommer hit. Och jag brukar rekommendera mina elever att köpa en timme av dig, eller två, eller tre. Härligt. Stort tack för att du kom hit, Anton.
Tack för att du fick komma.
Och vi avslutar med lite reklam också för vår söndagsyoga klockan 3 varje söndag på Hotel Downtown Camper i Stockholm. Och mer information om det finns på yesyoga.se. Där finns alla tider och hur man köper biljetter. Jag tänkte också säga att har ni frågor till Anton så kan ni mejla dem till podden på mejladress info@yesyoga.se. info@yesyoga.se. All information finns i texten kring podden. Så kom gärna med frågor. Det kan vara sånt som kanske inte täcks om då. Tack så mycket.
Tack själv. Consciousness in the world.